Kan vi stå upp? Ja, tack Herre att du är här idag. Att vi får ha en sån här fest tillsammans inför ditt ansikte. I lovsång, i tillbedjan, i bön. Och tillsammans får vi vara här. Och nu ber vi att du ska förbarma dig över mig när jag predikar. Att jag ska få tala ord från dig Gud som blir till liv och uppbyggelse. Och förlöser någonting nytt i våra liv. Kom helige ande, vi välkomnar dig och göra det du vill just nu här. Gör mer än vad vi kan förvänta oss och gör större saker Gud. Amen. Varsågod och sitt. Jag känner en sån här första predikan så vill man ju passa på och säga ett form av tack också. För vi har verkligen fått så mycket redan från många av er här. Av hjälp och annan uppskattning och kärlek på olika sätt. Men så vill jag också passa på att tacka för förtroendet att få gå in i den här tjänsten. Att få tjäna som pastor och församlingsföreståndare här i Salemkyrkan i Vargön. Det är lite rörande faktiskt med all den praktiska hjälp och kärlek som vi har fått som familj. Vi flyttar ju ganska snabbt här, kändes det i alla fall som i sommar hit till Vargön. Och det är många av er som har hjälpt till med inflyttningen. De har varit med och hjälpt till att renovera vårt hus och till och med fixat trädgården. Jag vet inte, alla möjliga saker har många hjälpt till med. Vi har blivit hembjudna, vi har fått bo hos människor och ja, det är så otroligt mycket kärlek som vi har fått ta emot från er och det är vi jätteglada för. Det känns som en stor kram man har fått från er allihopa. Ja, tack ska ni ha för det. Och idag när jag predikar så funderar ni kanske över vad gör den här båten här framme? När man hörde bildtexten så kanske var lite lättare att förstå kopplingen. Men jag tänkte att det kan vara bra att ha en båt som liksom på något sätt får symbolisera det steg av tro som Petrus fick göra ut på vattnet. Och som jag tror att Gud har kallat oss allihopa till att få göra på olika sätt. Det finns många olika saker som är viktiga i det kristna livet. För att det ska fungera bra. Och för att man ska växa. Att man har en levande relation med Gud och med Jesus. Kanske det allra viktigaste. Att den personliga bönen och tillbedjan och bibelläsningen fungerar. Att man får bra bibelundervisning, predikan. Att man är en del av en aktiv kristen gemenskap. Att man lever ut Jesu kärleksbudskap genom att tjäna Gud på olika sätt. Att man är ett levande vittne för Jesus. Ja, det här är i alla fall några av de viktigaste områden jag kan tänka på rent spontant. Och de brukar man ju nämna ofta när man lyfter fram vad det är som är viktigt. Men jag tror också att kanske vi speciellt i Sverige här behöver ta till oss andra dimensioner. Det finns en sak som Jesus upprepade gånger i evangelierna försöker utveckla hos sina lärjungar. Och det går liksom som en röd tråd genom hela Bibeln. Det här perspektivet upplever jag inte att vi fokuserar på så starkt på här i kristenheten i Sverige kanske. Som Bibeln lyfter fram det. Och därför så tänker jag att den här första predikan så känns det gott att få lyfta fram det. För jag tror att det är en viktig pusselbit. Som jag upplever det i våran församlingsväg framåt också. Och för oss var och en. Och det är att ta steg i tro ledda av Gud själv. Fastän vi upplever rädsla och osäkerhet. Jag säger det igen. Att ta steg i tro ledda av Gud. Fastän vi upplever rädsla och osäkerhet. Och jag tycker mig kunna se. När jag studerar olika människor också som vandrar med Gud. Att. Just det här är en sak som gör skillnad. När man kommer i funktion i dig i sitt liv med Gud så börjar man växa på ett nytt sätt. Man börjar få en annan lyster i ögonen. Det kristna livet blir liksom på något sätt praktik och mer på riktigt. Och jag vill inte på något sätt förringa det som sker utanför den här sfären. Men på något sätt tror jag att när vi kommer in att leva det här dynamiska troslivet som Jesus gång på gång försöker få in sina lärjungar i, så det är då som det kristna livet verkligen får den här rätta smaken. John Ortberg, som jag tycker är en väldigt spännande författare och förkunnare, han berättar i en av sina böcker om en ballongflygning. Så jag tänkte jag skulle citera honom här. Det är ganska lång läsning, men jag tycker själv att den är lite intressant kring det här temat. Så ni får hålla i lite nu och lyssna på en lite längre läsning. För en del år sedan hade min fru beställt en tur med luftballong som födelsedagspresent. Vi åkte till stället som ballongerna lyfte ifrån och fick gå upp i en liten korg tillsammans med ett annat par. Vi presenterade oss för varann och talade om vad vi sysslade med. Sedan startade vår pilot. Det var tidigt på morgonen. Klart, svalt, molnfritt. Vi kunde se hela landskapet, horisontlinjen med bergen i fjärran, med havet där bortom. Det var storslaget, hänförande, majestätiskt. Men jag upplevde också en känsla som jag inte var beredd på. Vill du gissa? Rädsla. Jag hade alltid trott att de där korgarna räckte mig till bröstet. Men den här var bara knähög. Det krävdes bara en knyck för att någon skulle kastas över bord. Jag höll i mig för allt vad jag var värd med vitnande knogar. Jag kastade en blick på min fru som inte alls gillar höjder. Och jag slappnade av en aning, medveten om att det fanns en i korgen som var mer spänd än jag. Jag förstod det, för hon rörde sig inte överhuvudtaget. Under färden såg vi en hästfarm på marken rakt bakom henne. Jag pekade ut den, för hon älskar hästar. Och utan att vända på sig eller ens vrida på huvudet rörde hon blicken så långt åt sidan hon kunde och sa: jättefint! Ungefär så dags bestämde jag mig för att bekanta mig med killen som flög ballongen. Visst, jag kunde peppa mig själv att allt skulle gå bra. Men faktum var att vi hade lagt våra liv och öden i händerna på piloten. Allt hängde på hans personlighet och kompetens. Jag frågade vad han jobbade med och hur det kom sig att han börjat flyga ballong. Jag hoppades att han hade ett ansvarsfullt yrke som neurokirurg kanske, eller som astronaut. Fast han kanske inte aldrig fått chansen i rymden. Jag förstod att vi var illa ute så fort han började svara: jo, så här ligger det till, kompis. Han hade inte något jobb. Han ägnade sig mest åt att surfa. Han sa att anledningen till att han börjat flyga luftballong var att han hade kört omkring i sin pickup med för mycket sprit i sig. Hade kraschat den så att hans bror blev svårt skadad. Brodern kunde inte vara ute så mycket, så han fick lite underhållning av att sitta och se på ballonger uppe i luften. Förresten, tillade han, var beredda på att det blir lite gropigt på vägen ner. Jag har aldrig flugit just den här sorten förut och jag vet inte riktigt hur den reagerar. Min fru såg på mig och sa: du menar att vi befinner oss flera hundra meter upp i luften med en arbetslös vindsurfare som började med ballongflygning för att han var full och som körde sönder en pickup så att hans bror blev lemlästad och som aldrig har befunnit sig i den här ballongen förut och inte vet hur man tar ner den? Sedan tittade den andra kvinnan på mig och sa det enda som någon av de båda skulle säga under flygningen: du är pastor, gör något religiöst. Så jag tog upp kollekt. Ja, vi kanske inte alla är med om sådana här dramatiska saker varje dag, hoppas jag. Men jag tror att vi känner igen den här känslan på något sätt av rädsla, osäkerhet och spänning. Det är något som vi kristna är kallade att hantera. Och hantera i det här livet precis som de fick göra i luftballongen där uppe. Och som Petrus också fick göra när han gick på vattnet. Guds vilja är att vi inte alltid ska försöka undvika de utmanande situationerna. Utan han vill istället lära oss att leva i tro och förtröstan på honom. Så att vi kan ta trosteg ledda av honom i olika livssituationer. Och på det sättet kan vi växa i tro och förtröstan och förhärliga honom. Samt vara med också att utbreda Guds rike på olika sätt. Och det är intressant att Jesus gång på gång testar lärjungarnas tro. Har ni tänkt på det när ni läser evangelierna? Och försöker lära dem att få tro och tillit till Gud, till pappa i himlen via den helige ande. Och det sker ofta på ett väldigt utmanande sätt. Det kan man väl kalla det här med att gå på vattnet i alla fall. Och jag tänkte på det när det var ju så att den här båten, vi hade ställt upp den här lite fint så att alla skulle se den. Men jag förstod att det var lite i vägen för låsångsteamet. Så när jag kom hit i morse såg jag inte båten. Jag tänkte, vart är båten? Men så fick jag till min lugn se att den var här borta då. Det lugnade mig lite. Men det är lite häftigt att nu står den bredvid dopgraven här. Jag vet inte om det är liksom någon liten symbolik i det. Att, kanske Gud tänkte att ni kan väl prova att gå på riktigt här på vattnet. Kanske kliva ur båten. Ja, jag vet inte. Men det var lite symboliskt i alla fall att den hamnade här precis bredvid dopgraven. Och Jesus, han gillar att testa oss och sina lärjungar. Det ser man. Och precis innan det här bibelsammanhanget som vi lyssnade till från Matteus 14. När Jesus först går på vattnet och sen Petrus. Precis innan det hade ju Jesus haft med lärjungarna vid en undervisningstillfälle ute i ödemarken. Och där hade de fått vara med och ge mat till flera tusen människor. Och efter det då så fick de med sig iväg på den här båtturen. Så här ser vi ett exempel på att det här tillhörde vardagen när man vandrade med Jesus. Att få komma i såna här ganska utmanande situationer. Och vi ska försöka sätta oss in lite i hur det var att vara lärjunge i den här båten. De var trötta efter nästan en hel dag tillsammans med Jesus. Där människor tryckte på hela tiden. Och under den senare delen av dagen så har de blivit beordrade av Jesus då att ro före honom över sjön. Och det står också att det blåste kraftig motvind. Och jag tror de där båtarna som de rodde i var nog inte riktigt lika smidiga som den här lilla fina som vi har här. De var ganska stora fiskebåtar antagligen och kanske inte så lätta att ro kan man tänka sig. Och där fick de kämpa i den kraftiga motvinden. Och det står att mot slutet av natten, när man kan tänka sig att de säkert var väldigt trötta av rodden. Och de hade varit vakna då hela dagen och sen en bra bit av natten. Så sitter de där, kanske både fryser och svettas om vartannat när de sliter vid årorna. Och man kan ju fundera på vad tänkte de på? Pratade de med varandra när de satt där? De var ute på uppdrag från Jesus. De skulle liksom ro före. Vad tror ni de sa till varandra eller tänkte? Vad härligt det är att vara lärjunge till Jesus. Vilka härliga uppdrag vi får av honom. Vilket fantastiskt uppdrag han gav oss den här gången. Att få sitta och ro här mitt i natten i kraftig motvind. Det känns som vi aldrig ska komma fram till andra sidan sjön. Och så lämnade Jesus också själva. Han ligger säkert och sover någonstans, var det skönt nu. Nej, så kanske de inte tänkte. De var kanske mer helgade än så. Men de visste ju att han hade mycket att göra. Men man kan ju fundera vad de hade för tankar i huvudet. Det var nog inte den här perfekta situationen som i alla fall jag som människa ibland landar i, att man liksom tänker att det ska vara när man ska ta de där trostegen. Utan här var det som när du och jag är som tröttast när vi kommer hem från jobbet och liksom helst bara vill sätta oss ner och vila. Liksom det här, fast nästan ett par gånger värre, tror jag de kände det som. Och jag tror att Vi får lite detaljer här för att vi ska kunna leva oss in i den här situationen. Men under tiden så hade Jesus då dragits undan för att be i avskildhet och ensamhet. Och den här gången var det på ett berg. Och det här tror jag är en väldigt viktig detalj. Vi ser det gång på gång i evangelierna att det lyfts fram att Jesus sänder iväg lärjungarna, han sänder iväg folket och drar sig undan för att be och vara ensam med pappa Gud igen för sig själv. Och jag tycker det var fint det Daniel lyfte fram också här vid installationen. Det är en passning som man verkligen ska ta vara på, hur oerhört viktigt det är som pastor och ledare att leva nära Gud i det fördolda. Det är där liksom allting tror jag föds i det kristna livet. Har man inte det livet med Gud så kan man inte vara en offentlig person med kraft. Och det här visste Jesus om någon annan. Så han tog de här stunderna. Och här när det på något sätt vankades något speciellt också så drog han sig undan för att vara med Gud själv. Det gjorde han nog alltid så fort han fick chansen. Och det här har varit ett genomgående drag hos gudsmän och gudskvinnor i historien. Att man har dragit sig undan för att vara med Gud. Och att hämta sin styrka i bönegemenskapen. Det är där man på något sätt vinner seger genom bönen. Och det är en viktig väg för var och en av oss som vill växa andligen. Och jag vill säga det att idag när jag predikar så predikar jag lika mycket till mig själv. Det här är någonting som man alltid behöver ta vara på i sitt liv och lyfta fram. Och vi får också lite intressanta saker när man läser de här parallelltexterna. För det finns ett par andra parallelltexter i evangelierna. Bland annat i Johannes, det 6:e kapitlet, vers 18-19. Där kan vi läsa, och jag antar att det är samma händelse det här. För de är så oerhört lika ändå. Där kan vi läsa att det blåste hårt och att sjön började gå hög, står det där. Så det var liksom inte en stilla, härlig, solig dag på Vänern som vi har säkert idag, vindstilla. Utan det blåste upp väldigt kraftigt. Och det står också där att när de hade kommit en halv mil ut från land så fick de se Jesus komma gående på sjön. Så de var en bit ut på vattnet. Och i Markus 6, vers 48 så läser vi att Jesus, fastän han var så långt ifrån land, såg hur lärjungarna slet med rodden. Och det där kan man ju fundera över. Hur liksom hade Jesus koll på det? Jag tänker mig att det kanske var så att han, när han var i bön så fick han uppenbarat av fadern genom den helige ande profetiskt vart de var och så vidare. Men det är möjligt att han hade väldigt bra syn annars i mörkret och såg dem ute i halvstorm där på vattnet. Det vet jag inte. Men det är ju... Det är en intressant detalj här att Jesus på något sätt, fast han hade skickat iväg sina lärjungar, så hade han inte släppt dem med blicken. Gud hade koll på dem och en omsorg om dem mitt i den här svåra situationen. Och att han kunde hitta dem mitt ute på sjön också, det är ju ett mirakel bara det, när man kommer gående så där. Men det kanske inte är så svårt, kan man gå så kan man också hålla koll på allting. Och när Jesus då var... Vi kan läsa också i Johannes 6:21 att när Jesus var klar med sin lilla troslektion efter allting hade hänt så står det att båten var strax framme vid stranden. Det är också lite intressant. Det är lite liknande med Filippos i Apostlagärningarna 8 när han hade vittnat för den etiopiske hovmannen för att döpa honom, så står det att han förflyttades i anden till Ashdod. Så där liksom, ja. Vad skulle det vara bra för? Ja, Gud tyckte det var roligt liksom och hade användning för honom. Här verkar som att när uppdraget var utfört så då hade Gud andra saker för dem. Så då behövde de inte vara där ute på sjön längre, utan då gick det snabbt till land. Jag tycker det är lite roligt. Gud är så häftig. Han gör saker bara för att det är roligt ibland också. Bara för att ge lite liksom, att det ska bli lite spännande att vara en lärjunge. Det gillar jag. Och jag tror inte vi ska liksom negligera det. Utan Gud, han älskar att få komma med den här lilla bonusen också till sina lärjungar. Att vi ska tycka att det är roligt och spännande mitt i den här tuffa utmaningen vi står inför. Men tillbaka till båten och det som hände där. Det står att lärjungar blev jätterädda när de fick se någon komma på vattnet. Och det kan man ju förstå. Det är ju inte svårt att sätta sig in i det. Men Jesus, Han lugnar dem i sin stora kärlek. Och han säger det som oftast brukar sägas av änglar i Bibeln eller av Gud själv. När människor och sådana som tror på Gud får möta Guds kraft, änglar eller någonting övernaturligt på ett extraordinärt sätt. Och säger Gud nästan alltid, var inte rädd. Han har en sån omsorg om oss. Han vet att vi kan bli rädda. Han vet hur vi är, att vi är lerkärl som verkligen behöver nåd och omsorg på ett speciellt sätt. Och i den här situationen, i den här trosutmaningen som han liksom orkestrerar här för hela lärjungagruppen, men som kanske bara är Petrus som egentligen då tar vara på, så finns det en otrolig omsorg, kärlek och omhändertagande. Och i den här texten så är ju inte det anmärkningsvärt att Jesus kommer gående på vattnet. Det tror jag att många av oss kan ha lätt att förstå. Jesus som både 100% Gud och 100% människa. Men det intressanta är ju att Petrus faktiskt går på vattnet. Det borde egentligen vara överskriften, tycker jag. Petrus går på vattnet. För det är det som är den utmanande saken i det hela. Som kanske på ett ännu starkare sätt kopplar an till oss. Och han säger då, som jag tycker är fascinerande också, i den här tuffa situationen, man är så trött och frusen och hungrig säkert och bara vill komma hem, så ser han en möjlighet i den här situationen. Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Visst är det en härlig frimodig inställning som Petrus har här. Att jag tycker det är beundransvärt, och det är intressant att vi får vara med och se det här. Och det är också intressant att se både i den här situationen och sen vad det leder fram till i Petrus liv. Han får ett jättestort förtroende att bli ledare för den hela första kyrkan i Jerusalem, men också att få ett stort ansvar att vara ledare. Kanske just därför att han också hade det rätta hjärtat på något sätt. Han hade både en ödmjukhet, men han hade också en längtan att komma vidare. Att upptäcka mer. Han hade en hunger, en nyfikenhet. Och det blir belönat. Och jag tycker Petrus är väldigt fascinerande. Så när du läser Nya Testamentet, kolla på honom hela tiden. För att det är ju, i alla evangelierna så följer man ju Petrus väldigt nära. Det är ju flera andra lärjungar man också får göra. Men Petrus är en av dem som man följer allra närmast och får som ett liksom personbeskrivning av. Och det här tycker jag är så fascinerande i Petrus natur. Och här tror jag att våran församling också har någonting att ta med sig. Jag tror att Gud vill att vi ska bli mer som Petrus. Ta med oss den här nyfikenheten, hungern, att få komma vidare, att få uppleva något mer. Och han får också gå på vattnet. Och jag har funderat, alltså hur är det att det är mitt i natten liksom, när Jesus finns en bit från båten, och det är ju nästan lite svårt att förstå. Man sitter där liksom och ror. Och nu har vi lagt åren där, men det fanns några här också, de var många som rodde. Att sitta där liksom när det är halvstorm och blåser mycket, och att få den idén bara, när man har varit livrädd alldeles nyss, att jag vill också gå på vattnet. Alltså det är ju relativt frimodigt, det får man ändå säga. I alla fall för oss svenskar. Att liksom, man är uppvuxen fiskare också. Pappa har lärt en att vad du än gör, hoppa aldrig i vattnet från båten när du är mitt ute på sjön. Och absolut inte om det är mitt i natten och om det är halvstorm. Då lever du inte länge till. Att då få den här idén och ha den tron och förväntan på att Gud ska göra något extraordinärt. Jag kan också få gå och säga, Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig. Och så får man det här fantastiska jaet ifrån Jesus själv. Ja, kom. Och att då liksom, att då ta det här steget och liksom sätta ut foten där och börja gå. Alltså om man någon gång har varit nervös i livet så borde man ju vara där i alla fall. Men han gör det. Och det verkar så naturligt. Det liksom, Det är ganska, det är så skönt med Bibeln, för det är liksom inga stora grejer med det liksom. Ja, men Jesus, det står att Petrus gick på vattnet fram mot Jesus, ja. Som om det vore mest naturligt i hela världen. Och det var nog så att Petrus, han hade bara Jesus i fokus där. Det kan vi ju se av berättelsen. Han tänkte inte på, är det farligt eller vad pappa sagt när jag växte upp. Utan han bara kopplade bort allting och gick in som i en trosbubbla. Och nu går jag. Jag vill det här. Jag vill gå med Gud. Nu går jag. Han bara gick. Han såg på Jesus och gick. Och det här miraklet skedde. Och sen vet vi vad som händer. Att han började efter ett tag då se på omständigheterna som var emot alla odds att gå på vattnet, kan man ju säga. Och så börjar han sjunka och Jesus får hjälpa honom på vägen igen. Och då är ju Jesus ganska, vad ska man säga? Han är ju inte som någon IFK-pastor där riktigt kanske. Han säger, vilken svag tro du har, varför tvivlar du? Så får man inte säga som pastor, det har jag ju lärt mig, så gör ju aldrig jag. Och jag funderar ibland över Jesu pedagogik, han är ganska tuff faktiskt, det måste vi ändå säga. Jag vet inte, men jag kan säga till er, jag är mycket, 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 mycket mjukare än Jesus i alla fall när det gäller såna här saker. Så ni behöver inte vara rädda. Jag tror aldrig jag kommer säga något sånt. Men jag är ändå fascinerad över att Jesus var så rak med sina lärjungar och att han liksom förväntade sig att alla skulle tro. Och jag kan ju tänka också, jag tycker ju att Petrus är en hjälte här. För det är ju han som går på vattnet. Han tar det här initiativet och går ur båten och går på vattnet mitt i halvstorm, mitt i natten. Det är ju helt, alltså, liksom vilken lärjunge tänker jag då. Sen att han efter några meter tvivlar lite, ja men det var väl ändå helt fantastiskt. Men Jesus säger ändå liksom, varför tvivlar du? För i Jesu värld finns det inga hinder. Han vet att det är en sån trygghet att vara i pappas famn. Det finns inget att vara rädd för. Så han förväntar sig att lärjungarna ska leva på samma sätt. Och vi får försöka se det här från den positiva sidan. Att det som Jesus förmedlar till lärjungarna, det är den här tilliten, absoluta tron på att allting är möjligt för den som tror. Han lever i den och därför blir han lite trött ibland på att om andra har så svårt att lära sig, så skulle man kunna säga det. Och han uttrycker också i det här en trygghet i att ni behöver aldrig vara rädda. Det finns ingenting att vara osäker över. Har jag sagt att ni ska gå på vattnet, då är det bara gå på vattnet. Det finns ett löfte i den här förmaningen som jag tycker vi ska suga till oss. Och så är det alltid när Jesus är så här skarp. Om du tycker att det är jobbigt att höra när Jesus är så här skarp, det tror jag många av oss kan göra när vi läser texten och tycker att oj, det var lite tufft. Och så tänker man på sig själv och sin egen brottningskamp och så tänker man, jag undrar hur Jesus tänker om mig om han är så där hård mot Petrus. Ja, intressant tanke, men det som är det uppmuntrande i det här, det är att Jesus, för honom är det så självklart, han vill att vi ska förstå att när jag är med så är allting möjligt. Jag har en otrolig omsorg och jag ska hjälpa er. Ni behöver inte vara rädda, ni kan gå på vattnet allihopa. Ja, det är ju en liten utmanande budskap där i det. Hoppas att jag i alla fall känner mig uppmuntrad av det. För på något sätt så blir allting möjligt då. När Jesus är så här skarp, då måste det betyda att det finns en otrolig nåd som vilar bakom. Som vill bära upp oss när vi går i tro. Och Petrus, fastän han får den här förmaningen, så blir han ju ändå senare i livet belönad för sin frimodighet på många olika sätt. Och vi funderar över, händer sånt här idag? Jag har faktiskt hört talas om berättelser, jag har inte sett det själv, men jag har hört om människor som faktiskt påstås ha gått på vattnet. I kyrkohistorien finns det ju en del sådana som kallas för helgon inom andra kyrkotraditioner som har rört sig över vattnet. Men det finns också i modern tid, har jag hört om en man i USA, en ung kille som ska påstå skott på vattnet. De var sex ungdomar som ska ha ställt sig och hållit varandra i händerna. Och så tänkte de att vi måste ju prova det här som Jesus har kallat det. Så gick de liksom. Och enligt vad som sägs då, så de andra fem sjönk. Men en kille gick några meter ut på vattnet så här. Jag vet inte, det får ni ta som ni vill. Men jag tror att det här är inte så där extremt som det kanske låter, utan Gud har i den här tiden tänkt att vi ska få vara med om saker som är extraordinära. Och jag tror att han vill att vi ska ha en förväntan på honom för det som kanske känns omöjligt, att det ska få vara möjligt. Och jag tror att det är en liten hälsning till oss som församling här idag också, att börja tro på det som vi kanske inte har trott på förut, att det kan vara möjligt. Och vi har hört, jag vet att det har predikats många gånger i den här kyrkan och på de New Wine-konferenser vi har varit med på, att för den som tror på mig ska göra samma gärningar som mig och ännu större, som Jesus säger i Johannes kapitel 14. Det är en verklighet. Och jag tror att vi ska få vara med om det. Men det är viktigt då att vi får göra det som Petrus tycker, att vi har fokus på Jesus, som vi ser i vers 30 när han tittar på Jesus igen och Jesus och sträcker ut handen och drar upp honom. Att ha Jesus i fokus, när vi har det, då är allting möjligt. Det är ingenting vi kan göra själva, men vi behöver ha Gud i fokus i våra liv för att det här ska vara möjligt. Och Jesus och Gud hjälper då oss alltid. Vi ska titta på några bilder här. Jag ska berätta lite från mitt eget liv. Jag, för några år sedan så fick jag höra talas om några vänner som brukar åka runt på de hade varit på New Age-mässa och evangeliserat. Och de var så upplivade av det här. Det var några vänner i Örebro. Och jag kände att det där lät ju spännande, det skulle jag vilja vara med på. Men samtidigt kände jag mig lite så där orolig för, ja, liksom en New Age-mässa. Jag hade aldrig varit på några sådana direkt, sådär, men jag kände det här lät ju spännande. Så jag tänkte att jag måste fråga om jag får hänga på, och det fick jag. Jag uppfyllde väl de kriterier de hade för att få med i teamet sådär då. Men jag var ändå lite nervös när jag kom dit. För det här var ju inte något normalt ställe. Vi skulle vara där i Stockholm på en sån här mässa. Och vi skulle ha en monter och dela ut kristen litteratur. Och så skulle vi be för människor som var sjuka. Och betjäna människor på olika sätt, var tanken. Dela profetiska uppmuntringar om vi fick det. Och liksom på olika sätt ha samtal med människor. Men det jag inte riktigt visste innan jag kom dit, det var ju att 2 meter vid sidan av våran monter så stod det en shaman med en trumma och liksom sådär. Och 5 meter bort åt andra hållet så var det en bädd när någon liksom höll på med reiki healing liksom och gick så här liksom och strök med handen i luften med människor. Så det var en väldigt speciell miljö som vi kanske inte är så vana vid. Och lite nervös måste jag ändå säga att jag kände mig när jag klev in där. I det här sammelsuriumet av olika saker. Men det kändes också spännande. Jag kände att det här är riktigt roligt. Samtidigt som jag var lite spänd på hur ska det gå och sådär. Och jag tror att det är så många gånger att ibland så måste man liksom våga ta ett steg. När man känner att vågar jag riktigt det. Men när man tar steget så får man se också att det bär, och ofta är då som man får se den största frukten också, när man kliver in på nya områden där man inte har varit förut, men där man känner på något sätt att Gud vill nog att jag ska vara här. Så du kan visa den första bilden här nu. Här är teamet som var från ett år sedan när vi var där. Så här var det inte första teamet från början, men här ser ni ett team som hur det kan se ut i montern där. Och ja, ni kanske känner igen några av dem. Joel Sjöberg står 2 från höger. Det är han och jag som har varit med de flesta gångerna där. Men vi har en sån där monter då, erbjuder drömtydning, New Testament healing som vi kallar det, för att det ska funka bland de här New Age-inspirerade människorna. Och vi försöker att ha profetisk inlyssning också för människor då. Och den första gången vi var där, så några gånger har vi också kört med att skriva upp kunskapens ord på en tavla så där, så att människor ska kunna känna sig att de får en koppling till dig. Men det har varit så fantastiskt att ändå för mig då som pastor få ett par gånger om året få liksom kliva in i någonting som jag har känt liksom, det här känns som en riktig utmaning men också otroligt spännande. Så det har blivit så nu under några år att jag har ett par gånger om året varit två dagar på de här New Age-mässorna tillsammans med andra då i team och få liksom fungera på ett spännande sätt med de här människorna som jag bedömer som väldigt öppna ändå, samtidigt som de är öppna för allt. Så att det är ju lite ett problem kanske att de ena, en del kan gå ena stunden till oss då och få förbön och bli helade. Och sen så ser man efter en stund så är de borta hos någon spådam med tarotkort en bit bort. Liksom de provar allting. Så det får man liksom leva med att det är så. Men det är ändå otroligt spännande att få vara i den här miljön. Och kan ta nästa bild. Och här kommer det, här är en kvinna till exempel som jag om nåd fick vara med och be till frälsning med på de här mässorna. Det här var för ett år sedan. Det kommer någon bild till här. Det är en annan kvinna som har fått ta emot frälsning när vi har bett tillsammans. Och där bakom ser ni den här skylten New Testament Healing med en duva på så där. För att locka fram människors längtan efter helande. Och det har faktiskt funkat väldigt bra med de här lite New Age-aktiga inbakningen på det vi förmedlar. Vi är ju väldigt tydliga med att det är Jesus vi ber till och att vi är kristna och sådär när vi väl pratar med människor. Men första mötet behöver man vara lite, ja, måste man liksom prata av deras språk som Paulus skulle ha sagt det för att de ska vara öppna för det. Ska vi ta nästa bild här. Det här är en väldigt intressant person. Han heter Isaksson i efternamn och han mötte jag för 1,5 år sedan nu på en mässa i Stockholm. Och Gud ledde det så att vi kom i ett väldigt fint samtal där och vi bad tillsammans. Han fick uppleva Gud och han tog emot Jesus där som sin frälsare. Jättehärligt. Och sen kom vi tillbaka ett halvår senare till den här platsen och då... Och det är från det här tillfället som det här kortet är taget. Då var han där och hade blivit så förvandlad på det här halvåret. Så att nu var han där och evangeliserade själv. Så han hade gått med i Sankta Klara församling. Och nu hade de en monter där. Så nu var han där och evangeliserade. Och vi fick ge honom lite böcker och välsigna med. Så, där, så att han liksom kunde ge ut till de som han evangeliserade med. Och det var jätteroligt och jag hade en liten video, vi kanske tar den en annan gång, där han själv berättade om sin förvandling på det här halvåret. Och jag tycker det är så roligt att se att han som nyfrälst vågade vara i den här miljön och kände att nu vill jag ge det här vidare. Det är väl underbart. Och så ska vi ta sista bilden här med. Där har vi en härlig trio. Jag skulle vilja skicka med det här lite som en liten uppmuntran också. För det var för... Det här var ungefär för 1,5 år sedan med som det var en dag när det inte hände så mycket. Här, vi är ju vanligtvis igång från klockan 10 till klockan 6 på kvällen. Så det är 8 timmar så det brukar hända en hel del på de timmarna. Men den här dagen hade det inte hänt så mycket. Och jag blev lite frustrerad då. Jag tyckte att man vill ju så gärna att det ska hända saker när man är på sån här plats. Och jag var lite frustrerad. Jag kommer ihåg när vi gick på lunch och så sa jag till Gud att Gud, det vore ju så roligt, och till mina kompisar där i team, det vore ju så roligt om man kunde få uppleva en sån här riktigt med gammaldags väckelse som det var förr i tiden, att människor verkligen liksom blir så där riktigt så att de vill bli omvända och liksom börja följa Jesus som lärjungar. Så jag sa det till mina kompisar, det skulle vara roligt om vi kunde få uppleva det här tillsammans här. Och jag bad väl en liten bön till Gud också om det, att Gud, låt det få ske. Så kom vi tillbaka från lunch och efter bara en liten stund där så kommer jag, ser jag den här killen i blå skjorta komma gående i gången där. Och så ser jag att han stannar till och tittar på tavlan vi har för kunskapens ord och läser där. Och då tänker jag att han är nog lite nyfiken. Så jag frågar honom då, har du ont någonstans eller någonstans du behöver bli frisk eller sådär? Ja, sa han, jag har ont i axeln här, sådär sa han. Så det stämmer. Då Då säger vi ber för människor, vill du komma och få förbereda oss? Det är gratis. Det är ju väldigt, ofta kostar det ju pengar, men vi är alltid gratis. Då, så det är ju någonting som folk uppskattar. Gratis är gott. Så han sätter sig där och vi börjar be. Och Gud i sin nåd helar hans axel, gör honom frisk. Och så börjar vi prata så där. Och så rätt som det är när vi pratar så där och jag har vittnat om, så går han ner på knä. Han ska inte bli avskild som pastor, men han går ner så här. Och så knäpper han sina händer och så säger han så här: be till mig att jag får bli frälst i Jesus Kristus, säger han så här. Och jag bara tänker på, ja men så där var det nog på gammal väckelsens tid. Det var så ut som vikingarna ungefär. Så han går ner på knä där och jag får be en frälsningsbön för honom. Och när jag tittar upp då så ser jag att de andra två hans kompisar är vid sidan. Så säger de så här: kan du be till frälsning med oss också? Så de går också ner på knä. Så tre stycken där mitt i mässgången där liksom står det tre stycken på knä med knäppta händer. Som tre söndagsskolebarn där liksom. Och ber om, jag vill tro på dig Jesus. Och jag får be till frälsning med dem alla tre där. Helt fantastiskt. Och det är så underbart. Jag känner bara, tack Jesus. Tack Gud. Man blir så glad. Men då kände jag också det att Gud, han älskar när vi sträcker oss lite längre. När vi ber de där offensiva bönerna. Och liksom, jag menar, när jag sa det här till dem när jag kom, jag vet inte om jag hade tro för det. Men jag liksom uttryckte en längtan, en önskan. Jag bad en bön och så sker det. Det blir väckelsemöte där mitt i gången. Folk går ner på knä och vill bli frälsta. Det är väldigt sällan jag har varit med om det, måste jag säga, pass, att folk så här självmant bara går ner på knä och knäpper händerna och säger be till frälsning för mig. Det är liksom, sånt är inte så vanligt i Sverige idag. Folk tror ju knappt på Jesus överhuvudtaget, och att ta ett sånt ödmjukt steg liksom, det är ju fantastiskt att människor gör det. Men Gud, han ville uppmuntra mig och de andra i teamet. Jag tror han vill uppmuntra oss allihopa. Det är möjligt. Väckelsen kan komma. Sträck er efter det. Våga lita på mig. Våga ta de här stegen ut på okänt vatten. In på nya områden. Och jag tror att vi alla har sådana områden som vi kan få inta. Som John Wimber sa, doing the stuff. Jag tror och hoppas att vi som församling på något sätt ska få gå in i en tid när vi blir ännu mer praktiska. Där vi gör det Gud har kallat oss till och där vi var och en vågar ta ett steg framåt. Vad det än nu är där vi befinner oss. Det behöver inte vara här. Men är det några av oss som vill följa med dit så tror jag det kan vara möjligt. Men det behöver inte vara där. Men det kan vara på jobbet. Det kan vara i olika situationer. Att våga berätta för människor att vi är kristna. Att vi tror på Jesus. Och att vi har en levande relation med honom. Det kan vara jättejobbigt ibland. Men att vi får mod att våga berätta. För våra grannar. För våra arbetskamrater. Att vi vågar be. Fråga människor om vi får lägga händerna på dem. Och be för dem när de är sjuka. Att våga erbjuda förbön då. Att fullt ut våga släppa vår kontroll. Och låta Gud möta oss med sin kraft och kärlek på det sätt han vill. I gudstjänsten här idag. I hemma när vi ber. Att överlåta alla livsområden till Gud. Att våga handla på den heliga andes maningar. Och lyda även när det kostar på. Och vi är rädda och osäkra som lärjungarna var i båten. Det kan gälla allt slags praktiskt tjänande. Barmhärtighetstjänst, själavård med mera. Att ge och offra av det vi har fått att förvalta åt Gud. Så att vi tvingas förtrösta på Guds välsignelse och inte bara ge det vårt överflöd. Att följa med ut och evangelisera lite mer offensivt på olika sätt. Att betjäna sjuka, vittna, dela profetiska hälsningar ute i samhället, ute på stan. Att följa med i team och besöka andra församlingar. Som jag vet att den här församlingen har gjort historiskt. Att vi ännu mer får göra det. Att våga ta trosteg när man kommer och möter andra kristna syskon. Att åka ut på missionsresor. Jag tror att Gud vill utrusta oss till att vara en ännu tydligare New Wine resursförsamling framöver. Där vi får ännu mer ge vidare det vi har fått. Och att vi ska få fungera som en hubb, kanske IFK också, och kunna ge det vi har till de andra och ta emot från våra andra trossyskon det de har. Att vi får vara med och ge det vi har och ta emot ännu mer och berika varandra på det sättet. Men nu här idag så finns ju en chans i gudstjänsten här att ta ett litet steg. Och vi har ställt fram båten här för att vi liksom i förbönen här ska kunna få på ett väldigt handgripligt sätt få ta ett trosteg. Så jag tänkte att man kan få liksom, man kan ju få välja håll om man vill gå på vattnet på riktigt eller om man vill gå här, och det väljer man. Men jag tar den light varianten här då. Lite försiktig som jag är. Att man ändå kan få ställa sig här och så kan man liksom få på något sätt ta ett trosteg på något område i livet, så här, kliva ut ur båten och göra slags profetisk handling, att nu kliver jag ur båten, nu vill jag gå in på något nytt område, nu vill jag göra någonting nytt. Jag vill ge den möjligheten till er under förbön att använda båten för att ta det här avstampet, kan man säga, i troslivet framåt. Men vi kommer också ha förbön på ett vanligt sätt här, där vi alla får möjlighet att få förbön och bli betjänade. Och jag vill bara uppmuntra oss allihopa. Jag behöver förbön, vi behöver alla förbön för att kunna komma in i det här ännu mer dynamiska troslivet. För det här är inte enkelt. Vi behöver Guds hjälp. Vi behöver hans ande för att få den här frimodigheten och längtan och kraften. Och här har vi andra som vill vara med och betjäna. Det var rena väckelsemötet där innan gudstjänsten. Jag tror aldrig jag varit med och sett så mycket förebildare och deltagare. Det var 25-30 pers här som samlades. Och det finns ju många här som kan be för varandra. Vi är ju utbildade att be för varandra här i församlingen. Så ta chansen att betjäna varandra och be om den här frimodigheten här i gudstjänsten. Ska vi be tillsammans att Gud får komma och ge oss den här kraften som vi behöver. Ja Gud, vi ber om din kraft och nåd över oss. Tack att vi får bli så uppmuntrade när vi läser från ditt ord om vad du uppmanar dina lärjungar till. Det gäller även oss idag. Vi behöver inte känna några krav på något sätt, utan vi kan få se det som en möjlighet. Du älskar oss precis som vi är. Även om vi inte vågar ta trosteg så älskar du oss på ett oerhört fint sätt. Men samtidigt längtar du också efter att vi ska bli lite nyfikna, lite mer framåtsträvande. Precis som Petrus var vid det här tillfället. Att vi ska utmana dig också att få se nya saker hända. Gud, led oss, ge oss en ännu större förtröstan på dig och en frimodighet att våga gå i tro. Och få se dig verka, få se dig bli förhärligad och stor och tillbedd av nya människor. Låt ditt rike växa genom oss och förlös en frimodighet och förlös oss bort ifrån människofruktan och ifrån rädsla och saker som håller oss bundna. Befria oss från det och låt oss få gå i tro med dig. Hjälp oss Gud, vi längtar efter en ny tid tillsammans med dig där det som vi har tänkt har varit omöjligt blir möjligt. Där vi går i tro med dig. Amen.
Jag ska bara dela något.